människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Hej och välkomna till avsnitt 115 utav Modiga människor. Jag heter Soja Zacharias dotter. Ja, jag är så glad att jag får chansen att intervjua så många härliga och fina och modiga människor. Jag ska bara lite kort säga att kanalen finns ju även som en backup på Rumble. Men ni får jättegärna gå in på YouTube och klicka i att ni vill prenumerera. Och sen finns kanalen även på Podbean och Spotify och en egen hemsida då, modigamänniskor.se. Och glöm inte, ni kan stötta kanalen dels genom att dela avsnitterna, men även genom att donera en gåva. Och nu så ska jag hälsa dagens gäst, Jonas Kolting, välkommen.
Hej!
Hej och välkommen!
Tack så mycket!
Ja, du är poddare, du är, jag vet inte, du är typ elitidrottare.
Nej.
Du tränar väldigt mycket mer än gemene man.
Ja, men där har vi en väldigt viktig distinktion. Mm. Och det är jag väldigt noga med att påpeka. Mm. Träna mycket är inte elitidrottare på basis av det. Elitidrottare är man för att man presterar väldigt högt i konkurrens med alla andra. Och det gör jag verkligen inte. Och det har jag inte någon ambition att göra. Jag har visserligen varit elitidrottare på väldigt hög nivå. Och jag älskar att träna. Men mina prestationsår är definitivt bakom mig av många olika skäl. Men kanske främst för att jag inte har det behovet längre att pressa mig på det sättet. Men jag älskar att träna. Jag tränar ju definitivt mer än de flesta. Så långt har du rätt.
Mm. Ja. Som sagt, och poddar, vi pratade ju precis innan, det är ganska många avsnitt som du har lagt upp här under 7 år drygt.
Ja, 360 plus avsnitt, så ja, definitivt.
Bra jobbat. Mm. Men sen tänkte jag mest intressanta, du är familjefar du också, och det hann vi ju prata lite om innan.
Börjar ganska sent i livet som 45-åring, men har två härliga små killar som fyller mitt liv med mängder av glädje och kärlek, men också lite utmattning och trötthet, sådär som det blir. Men ja, det är ett fantastiskt liv att vara pappa, tycker jag. Jag trivs väldigt mycket med det, och jag är också glad att sådär, det passade mig väldigt bra att vänta ett antal år innan jag blev förälder, därför att det betyder att jag är klar med en del saker i mitt liv sedan tidigare då, och behöver inte ha den, så att säga, piskan på mina egna axlar. Exempelvis då att vara elitidrottare och samtidigt försöka vara en närvarande småbarnsfar. Så ja, men det är spännande och väldigt, väldigt tillfredsställande såklart.
Alltså jag kunde inte låta bli, jag läste någon text som du skrev häromdagen om när du skulle köra din son som satt i framsätet.
Ja.
Ja.
Just det. Ja, nej, men ja, absolut. Och det är ju, ja, nej, jag försöker ju vara ganska transparent både i podden och på sociala medier emellanåt åtminstone så där, och jag tror många känner igen sig i den här känslan av otillräcklighet som man ofta kan uppleva som förälder, eller känslan av utsatthet kanske man skulle kunna säga ännu mer då. Alla småbarn ser ju upp till sina föräldrar väldigt mycket och har. Jag menar, jag är ju mina söners hjälte, kan man ju säga såklart. Mm. Så pappa, och då, men det gick upp för mig den dagen att jag kommer göra min, han var så himla glad, han fick åka i framsätet för första gången, och han var verkligen så här pappas stora kille. Han tittade på mig, han var så stolt och så. Han tittade på mig med sån kärlek, och sen sprang han in på förskolan och hämtade en teckning och gav mig, som jag har här bakom mig faktiskt, på en regnbåge, och sa att du är bästa pappan. Så, och då fick jag ett litet mini bryt kan man väl säga i bilen, och det var, ja, ganska många veckors hårt arbete och frustration, och alltså kulmen på mitt arbetsår var det. Jag hade liksom inte spenderat tillräckligt mycket tid och med mina barn så mycket som jag önskar, och då kände jag, jag insåg hur ofta jag kommer att svika mina barn längre fram kanske, där man inte är den här hjälten som alltid är på plats, och där man som förälder själv kan känna sig misslyckad och lite knäckt och kuvad och sådär. där man kanske inte förtjänar den här kärleken som ens barn alltid ger en. Så att det var mer de lite såna här bitterljuva insikterna kring det som gjorde att jag var ganska ledsen under ett tag där under den dagen. Och men så är det ju att vara förälder väcker ju väldigt starka känslor, och jag tror att alla bra föräldrar sätter ju ganska mycket press på sig själva också. Mm. I olika sammanhang. Det är många bitar i ens tillvaro som ska balanseras för att det ska bli bra för alla inblandade. Och det här dåliga samvetet man bär med sig är ju i grund och botten en väldigt sund instinkt. Mm. För det innebär att man alltid vill göra mer och alltid vill göra bättre, och att man man slits mellan olika ambitioner och olika viljor. Så, ja. Men jag älskar att vara pappa. Det är det bästa som har hänt mig, och spenderar så mycket tid jag kan med mina barn.
Ja, men jag blir glad att höra. Sen jag själv fick barn för drygt 10 år sedan, så dels så var det liksom ett nytt uppvaknande, men också en ny vända såklart med min egen barndom, och jag fick fejsa saker. Men sen att bli förälder tycker jag var så fascinerande, för jag fick så mycket, mycket gratis från mig själv. Alltså jag menar inte att höja mig själv, men jag ställde väldigt mycket frågor och blev lite fascinerad över att jag hade ganska mycket folk runt omkring mig som inte ställde lika mycket frågor. Alltså jag trodde ju till exempel att det var helt självklart för alla nyblivna föräldrar att när man sätter sitt barn i den första sittvagnen så vill man ju titta på sitt barn.
Mm.
Det var en sån sjuk ögonöppnare när majoriteten kör sitt barn bort ifrån en själv.
Ja.
Ja. Jag vet inte om du själv har tänkt på det, men mycket sånt började jag fundera över. Alltså precis för som du sa, jag vill ju också vara med mitt barn.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Mm. Jo, så är det. Och sen är man egenföretagare dessutom då, som jag är, då har man ju alltid den här man måste ju alltid försörja sin familj, och man ska ju alltid man måste se till liksom att man balanserar någonstans den här drivkraften som man har utvecklat tidigare och som man behöver ha om man ska kunna jobba med sig själv som varumärke eller sin egna verksamhet. Då krävs ju det en del hårt arbete och en del fokus, så det är väl någonting som alltid kommer på köpet och som man får lära sig att hantera helt enkelt. Och jag tror att det är väldigt normalt och väldigt sunt och viktigt att man släpper fram de här känslorna av frustration ibland. För det är väldigt mycket frustration, och det är okej att vara ledsen ibland helt enkelt. Det är vad jag säger. Och det var ju det jag ville visa i inlägget, att man ska inte alltid hålla masken bara, tror jag, för sig själv åtminstone. Det är ett av de viktigaste verktygen man har. Dels att prata med andra och att man har en anförvant eller någon som är nära som man kan dela de här känslorna med. Vi pratade faktiskt i min egen podd idag om hur just det här med psykisk, alltså att må dåligt på den normala nivån där man tycker att livet är påfrestande och jobbigt, det är uppförsbacke och man är trött och man är lite ledsen och man är lite låg, man känner sig halvt om halvt misslyckad, livet är fullt av frustration. Och jag menar, det är ju hanterbart och det är väldigt normalt, och det är först när man liksom inte kan avlasta det till någon annan, där man inte kan formulera eller ventilera det, som det kan bli problem på riktigt. Och det är då folk går in i väggen eller skaffar sig dåliga vanor eller skapar destruktiva mönster i sitt liv och så vidare. Så just det här, man ska ju aldrig leva i självförnekelse, inte i något sammanhang egentligen, och verkligen inte när det gäller det här. Alltså vi har ju någon form av ryggradsreflex att alltid säga att saker och ting är bra och att saker och ting, det är fint och allt är toppen, men i ärlighetens namn så är det väl väldigt sällan som allt bara är toppen i sammanhanget liksom. Det finns ju mängder med saker som rör oss och berör oss och som gör oss ledsna. Alltså det är bara att titta ut, det är bara att titta på en genomsnittlig nyhetssändning, så finns det mycket att ta till sig om man vill, och det skapar ju också en viss liksom känsla. Nu är det ju mer relevant än någonsin, tror jag, för nu tror jag vi allihopa bär på någon form av kollektiv oro över många saker som vår generation aldrig har mött, med världsläge och så vidare. Så men det är nog väldigt bra att inte må bra ibland och att låta det komma fram, och att man har de verktygen. Och jag tycker också att sen man blev förälder, sen jag blev pappa, så har man ju lärt sig att hantera det ännu bättre. För jag menar, det är ett sånt, man dras i så extrema känsloyttringar hela tiden med sina barn. Alltså man kan ju falla i gråt väldigt enkelt, alltså man blir väldigt lättrörd när det har med barnen att göra, tycker jag, för det är så, deras känslor är så äkta och oförställda. Så det är också en träning, det är någon form av sensitivitetsträning, tycker jag, att ha barn också, och att kunna läsa deras känslor och reaktioner och kunna, ja, sätta det i sin egen kontext och så. Så att,
Vad är det största med att ha blivit pappa?
Ja, men det största är ju att man har en... det största är ju att man har skaffat, att man har en familj. Det finns ett sammanhang och en meningsfullhet i tillvaron som sträcker sig långt bakom och bortom min egen existens. Liksom. Det finns, det ger mig en uppgift som är viktigare än någon annan uppgift som jag har haft i mitt liv. Och som sträcker sig, som kommer att sträcka sig förhoppningsvis så länge jag lever. Det, alltså, det bästa med att få barn är att det skapar oerhört mycket meningsfullhet i livet, skulle jag vilja säga. Man har en uppgift som man aldrig kan skygga från. Man har en coachingroll, en mentorsroll, längre fram kanske en kompisroll, som alltid kommer vara den viktigaste rollen som man har i alla olika sammanhang. Och ja, det finns ju så många olika aspekter av det, men det skulle jag vilja säga, meningsfullhet och oförställd, kravlös kärlek. Det är också helt fantastiskt naturligtvis då. Så att, det är det bästa med att få barn. Jag tror meningsfullhet överhuvudtaget är ett sånt här viktigt ord som man pratar kanske lite för lite om. Att ha en meningsfull tillvaro, eller att det finns ett syfte med saker. Att man har en anledning att gå upp på morgonen, att man har ett skäl att anstränga sig, att det finns en poäng med att möta motstånd. Jag menar, liksom, kontexten blir så otroligt djup när man har barn.
Började du, kom du i kontakt med din egen barndom när du fick barn själv?
Ja, delvis. Absolut. Mm. Så är det ju. Man konfronterar ju en del av sina egna tillkortakommanden eller sina egna upplevelser som barn eller uppväxt. Och det blir ju att man ifrågasätter både sig själv och sin omgivning till viss del. Eller att jag reflekterar ganska mycket över det. Eller har väl alltid ägnat mig hyfsat mycket åt det. Men ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är väl ingenting som jag ältar. Jag har ju inga oförlösta barndomstrauman på det sättet. Men det är klart att jag reflekterar en del över hur det var när jag var liten och hur jag var i den åldern, och försöker liksom, om inte annat för att förstå mina söner, sätta mig in i deras ålder, eller vad man skulle kunna kalla det, eller ja men liksom se det lite grann från ett barns perspektiv, att vara pedagogisk och psykologisk och sådär, va? Och det, återigen, jag gör ett mycket bättre jobb av det idag som en medelålders, nästan gammal man, än vad jag hade gjort som 30-åring, tror jag. Så att det är också plusset med att vara lite äldre, tycker jag.
Du pratar om meningsfullhet. Mm. Att vi pratar för lite om det. Och då blir jag lite nyfiken. Så här, vad är det förutom barnen som ger dig mest mening? Har du någon tro utöver liksom, en gudstro eller någonting på något större?
Nej, det har jag absolut inte faktiskt. Jag är väldigt icke-religiös och sekulariserad på det sättet. Och har väl alltid egentligen varit och ser kanske därför en större mening med den tillvaron som vi lever här. Och att det finns en skörhet och en... vad ska man säga... finns en oerhört begränsad tid naturligtvis på jorden, och när det är klart så är det klart, och det finns liksom ingenting efter, så det gäller att ta vara på det och göra det bästa som man kan med det. Men ja, det finns ju många anledningar till att jag inte är religiös på det sättet, men däremot så jag hittar meningsfullhet i många andra saker, alltså i tillvaron i stort, i saker som jag ägnar mig åt och som jag jobbar med och så vidare. Och att jag tycker ju att i den verksamheten som jag har haft under hela mitt vuxna liv, allt ifrån idrotten till föreläsningar och skrivande och kommunikation och agendadrivande eller opinionsbildning och överhuvudtaget att jobba med grupper av människor, att dela med sig av kunskaper och sådär, det tycker jag har skapat en väldigt meningsfull tillvaro för mig. Och efter nästan 35 år som, eller efter mer än 35 år som idrottsman eller som en väldigt fysisk människa, så vet jag ju väldigt väl vad som fyller min vardag och mitt liv med just meningsfullhet och vad som är äkta och alltså, oförställd livsglädje och vad som, och dessutom vilka verktyg jag behöver använda för att jag ska fungera bra för mig själv och för andra. Och det ligger ju väldigt mycket i så här att det finns en stor meningsfullhet i att göra saker som är lite jobbiga, tror jag. Det tror jag mycket på. Det är någonting jag försöker förmedla till mina barn, även om jag inte alltid gör ett jättebra jobb i det, för man vill ju gärna curla sina barn lite grann. Men att ja, göra saker som är lite påfrestande och lite ansträngande, som kräver lite av en, att ja, att motionera är ju ett väldigt bra exempel. Att orka gå upp på morgonen och göra saker, ta tag i dagen, att hänga i, att vara uthållig, att inte ge upp för enkelt, att våga framföra en åsikt kring en sak, att kunna argumentera, att orka sätta sig in i en fråga, att orka ta jobbiga debatter. Det är många olika saker, men, och det finns en väldigt stark meningsfullhet i det, anser jag. Och det är sånt som jag försöker förmedla och prata mycket om när jag coachar. Så här, att vara bekväm med det som är lite obekvämt. Och att det finns en, ja, det finns någonting väldigt mänskligt i det. För alternativet är ju synnerligen oattraktivt. Det är ju någon form av ge upp mentalitet. För mycket bekvämlighet tar ju livet av oss redan som det är idag. Och jag tror att vi glömmer lite grann vad det, så här, det mänskliga djuret som vi trots allt är i högsta grad, hade en väldigt obekväm tillvaro, och det är också det som gör och har gjort oss till de fantastiska varelser vi är. Alltså, livet går nog inte ut på att ha semester, tror jag. Livet går nog inte ut på att ha så lite som möjligt att göra, utan livet går nog ut på att ha väldigt, väldigt mycket på sitt bord, att många ansvarsområden, många människor att ta hand om, många saker att engagera sig i, många uppgifter att lösa. Det tror jag skapar en väldigt stark känsla av tillfredsställelse och av i förlängningen också lycka faktiskt. Så ja, för mig är det väldigt meningsfullt att ägna tid åt min familj, åt mina barn. Det är väldigt meningsfullt att träna, att vara fysiskt aktiv, att ha, vad ska man säga, jag ska inte säga härliga upplevelser, men att ha avslappnande och alltså väldigt sådär, ja, kravlöst positiva, men att ha de här upplevelserna i naturen för egen maskin som är väldigt konkreta, att man så här suppar fram på vatten, simmar i vatten, springer, cyklar, lyfter någonting tungt. Det är väldigt så här urmänskliga på något sätt aktiviteter som skapar meditativa tillstånd och som också skapar enkelhet i livet och som hjälper oss att sortera saker. Det hjälper mig att sortera saker och det blir väldigt meningsfullt i sammanhanget. Ja, men liksom att vara en, försöka vara en bra människa i så många avseenden som man kan utan att det blir för mycket pretto då naturligtvis. Det skapar meningsfullhet enligt mig, tycker jag.
Men du springer ju till exempel ganska långt när du springer, gör du inte det?
Ah, inte numera, men jag ska vara helt ärlig. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Ja, visst, det händer ju naturligtvis. Jag kör ju fortfarande Ö till Ö varje år och då springer man ju 6,5 mil i våtdräkt, så att visst springer jag långt, men det är ingenting, jag kultiverar inte det längre. Därför att jag tror inte att det är speciellt bra för mig i den här rollen. Eller, jag har gjort det väldigt mycket och väldigt hårt i många omgångar. Så jag springer ju hellre lite fort nu för tiden och lite kortare. Om jag sprang många pass som var 25 kilometer för de åren, så kanske jag springer, nu springer jag ofta runt 5 eller 6 kilometer. Men jag springer, och det är nästan alltid intervallform, och jag springer nästan alltid barfota på gräs, och det är liksom ett annat upplägg i sammanhanget då. Så att jag försöker vara väldigt prestigelös när det gäller min träning. Och så, jag försöker liksom att inte, det är därför jag bara ville förtydliga det här när du presenterade mig som elitidrottare. Ja. Ja, det var jag, och jag var väldigt duktig, men det var en annan tid. Det är ingenting jag försöker ge sken om att jag fortfarande är. Jag är ju jättefitt för att vara 50, men det är liksom, det är på en helt annan nivå idag. Jag är säkert mycket mer allsidigt tränad, men jag skulle liksom aldrig låtsas att jag är speciellt bra på någonting längre. Så, för det är jag inte.
Men vi kan vara överens om att du rör dig mer än
ja, en man. Absolut. Ja, ja. Jag tränar jättemycket. Jag tränar flera timmar varje dag. Och, vilket är normalt, tycker jag. Det är, och jag får ofta frågan hur jag hinner det. Och jag brukar svara, eller tänka åtminstone, hur kan man komma undan med att inte göra det? Alltså, hur klarar man sig utan att göra det? Därför att jag gör ju inte det för att jag ska prestera i någonting. Jag gör ju det för att jag är det fysiska djuret. Jag behöver den motionen. Det är som att vara en hund som inte blir rastad. Det är ju en väldigt olycklig sjuk.
Men jag blir ju det här drivet. Alltså så här, för det blir jag ju jättenyfiken på. Jag
menar, det är inget driv, utan det är mer en naturlig, jag menar, man ifrågasätter ju inte någon som borstar tänderna 2 gånger om dagen och tycker det är märkvärdigt att det är otroligt driv du har som borstar tänderna. Ja. Man bara, ja, fast det gör jag ju för att jag mår bra av det. Det vore liksom äckligt att borsta tänderna. Alltså jag ser det, träning på, är för mig på samma sätt. Det är liksom ingenting som kostar mig mental kraft och ansträngning. Jag ser det som en, för det första ser jag det som en ynnest. Så jag är jättetacksam varje dag, varje pass som kroppen håller och som jag har möjligheten att göra det, att min tillvaro tillåter det. Men det är liksom ingenting som jag behöver peppa upp mig för att göra. Det kan, visst, det kan ju hända ibland att det tar emot lite grann såklart. Men, och jag är ju trött som alla andra småbarnsföräldrar. Men det är väldigt sällan jag kommer ur ett träningspass och är tröttare än vad jag var innan jag gjorde det. Visst, jag kan vara ansträngd och svettig och sådär. Men jag kör ju fortfarande hårda pass. Men jag är alltid upplyft efteråt. Så att jag är så här, det kostar inte mig mental energi. Det ger mig mental energi. Jag kan åka 5 mil skidor flera dagar i sträck. Jag kan åka 10 mil skidor vissa dagar. Och visst, jag är fysiskt trött efteråt. Men jag är ändå mycket piggare och starkare och gladare. Mer energisk. Det revitaliserar mig. Och jag är ju väldigt övertygad om att de flesta hade ju känt ungefär samma sak. Därför att vi är ju fysiska varelser. Vi är fysiska djur. Kanske naturens mest fysiska djur överhuvudtaget. Så att jag tycker ju att jag är normal och nästan alla andra inte är normala. Alltså,
Nej, men jag är med dig och jag vill liksom, jag vill prata kring det. Det är ingen kritik, det är inte, jag blir bara väldigt nyfiken. För att jag är övertygad om att en väldigt stor del av den ohälsa vi lider av är ju för att vi på något sätt är förprogrammerade att inte göra. Vi är ganska passiva. Alltså vi sätter barnen med en platta, liksom en sån här liten, vad heter de, padda, jag har inte en sån, så att, men jag ser ju det ständigt, så att vi hindrar ju barnen från tidigt liksom att följa deras naturliga instinkter, och sen sitter de där och alltså i ärlighetens namn, alltså barnen blir tjockare och tjockare, så
Så är det säkert. Och det är ju en förälderuppgift såklart, naturligtvis. Nu kollar ju min son ganska mycket på iPad också, men han kollar, å andra sidan, och han lärt sig engelska redan vid 3 års ålder. I vissa, så här. Men samtidigt gäller ju att man får sin motion också. Att man rör på sig också. Så jag ser inte nödvändigtvis kanske paddan som någonting negativt, utan jag ser ju mer helhetssynen på det här. Och saken är ju den, när jag pratar om träning i olika sammanhang så här, och så kan jag träna 2 timmar, 3 timmar om dagen, absolut. Men man ska komma ihåg att då sitter jag ju ner på en kontorstol kanske 10 timmar resterande tiden. Alltså även om jag skulle träna 5 timmar på en dag, så sitter jag ju ner och vilar mig många fler timmar än vad jag är fysiskt aktiv. Och jag tror de flesta saknar det perspektivet. Jag tror att många som är så här, hobbymotionärer och tränar ganska mycket, som kanske tränar varje dag, får ofta höra liksom ifrågasättande kommentarer om det är bra att träna så mycket. Och ska man verkligen träna varje dag? Ska man inte ha vilodagar? Och det menar ena med det andra. Det blir en väldigt märklig resonemang för min del, för att vi har ju så oerhört mycket passivitet i våra liv inbakat i hela vår moderna värld. Oavsett vad man sysslar med, för ingen har fysiska arbeten längre, ingen jobbar på åkern med att släpas, liksom, det är ingen som går med en harv bakom en oxe, det är ingen som hugger ner träd för hand, vi har inte ens brevbärare på det sättet som vi hade förr i tiden. Så att sanningen är ju att 2 timmars motion om dagen, som kanske är mitt snitt då, på veckobasis, det är ju ändå en absolut minoritet till den övriga tiden som jag då är ganska vardagspassiv som alla andra. För jag har inte heller ett fysiskt krävande arbete. Jag sitter ju här på mitt kontor och grejer. Och visst, sen gör jag en del vardagsmotion sådär. Men det är inte alls på den nivån. Det hade aldrig räckt. Det hade inte varit tillräckligt. Så att jag tror att drivet bakom min motivation nu, det är ju att jag mår så otroligt bra av att få träna. Jag tycker det är så väldigt tillfredsställande. Det skänker mig ett sammanhang och en kontext som är väldigt värdefull. Ett visst mått av fåfänga såklart, därför att det känns fräscht att vara i bra form. Och sen handlar det om långsiktighet och åldrande. Jag vill behålla så mycket av min förmåga så länge jag kan. Jag vill ju kunna, när jag är 60, då vill jag kunna köra swimrun med min son. Då är han 15. Då är Rufus 15. När jag är 65 så kommer Tudor att vara 17. Liksom. Jag menar, jag tänker att få kunna göra någonting tillsammans med sina barn då. När pappa är ju gammal. Då får de ju släppa runt sin gamla pappa. Men det är ju liksom min drivkraft att kunna vara... Jag vill ju vara som 60-70-åring som man kanske tänker att en vanlig 40-åring är, om du förstår vad jag menar, eller bättre. Mm. Alltså jag ser ingen anledning till att säga att ja, det åldrande är en obönhörlig process som man inte kan påverka. Det finns, det finns ingenting som vi inte kan påverka med vår livsstil. Det är klart att vi blir gamla på, så naturligtvis. Och det är klart att vissa förmågor kan vi omöjligt hålla kvar på toppnivå. Men fallet från den här toppnivån kommer vara mycket, mycket, mycket mindre och mycket långsammare om man så att säga hänger i. Så att ja, men jag har ganska, så min drivkraft är och drivet, det förgrenar sig i så många olika små, liksom, i så många olika strömmar. Det kommer från så många olika platser. Och ja, och jag är så, ja, ja, men jag är så supertacksam varje dag jag kommer ut, och jag uppskattar det till tusen. Jag skulle aldrig någonsin gnälla över träning. Jag kan ju skoja om väder och sådär ibland, men jag är bara, jag uppskattar det oerhört mycket, måste jag säga. Mycket mer nu än när jag var professionell idrottsman.
Jo, men och det var liksom det jag ville komma åt. För när jag lyssnar på dig så låter det ju som att drivet, om man nu ska använda det ordet, kommer från en väldigt autentisk plats. Så jag får upp en bild av min morfar som ända till slutet var, ja men alltså han väldigt fysisk, min morfar. Och var alltid ute och jobbade tills han var väldigt gammal och byggde hus och var ute och jagade och alltid som fin form. Och jag kommer ihåg att jag så här, han var väldigt vacker, min morfar. Och hur han liksom, ja, han använde aldrig kniv och gaffel, utan han hade alltid en knäckemacka med mycket Bregott på som han puttade upp maten på. Och jag funderar alltid över att det var så naturligt för honom att få i sig till exempel fett. Ja, för han var alltid ute och jobbade fysiskt.
Ja, men så är det. Ja, nej, men det är underbart med människor som kan behålla det här livet igenom och som inte anpassa sig till sin ålder, om man, om man får kalla det på det sättet. Man, som inte använder åldern som en ursäkt, åtminstone. Det är det. Så att, ja, min rörelseglädje är väldigt autentisk. Och en av nycklarna för mig är ju också att jag är väldigt prestigelös. Alltså, jag bryr ju mig inte om vad andra eventuellt skulle kunna tänka sig om hur jag eventuellt presterar, om du förstår vad jag menar. Jag kan göra vissa saker ganska långsamt relativt sett mot vad jag kunde tidigare. Jag skulle aldrig bry mig om ifall att någon sprang ikapp mig eller sprang om mig. Jag skulle aldrig bry mig om ifall att någon cyklade förbi mig när jag tränar. Jag skulle aldrig bry mig om ifall att någon annan person på gymmet lyfter mycket mer än mig, vilket ju naturligtvis alltid händer. Det finns ju alltid någon som är starkare, snabbare eller bättre. Det är också, tror jag, en nyckel som bidrar väldigt mycket till att träningen eller fysisk motion och kanske livet i stort blir lite enklare och lite mer avdramatiserat och mindre, mindre press, om man vill använda det uttrycket. Just att, att man är prestigelös, vilket också gör att risken att skada sig när man är en gammal gubbe som jag också blir lägre. Alltså man försöker liksom inte så här imponera på någon, eller man försöker inte bevisa för någon annan, eller man försöker liksom inte göra sig till. Eller hur man skulle beskriva det. Och det är också väldigt värdefullt faktiskt. Jag vet att jag var ganska duktig på det jag hållit på med tidigare, och jag är rätt okej nu med, men jag har liksom inget behov av att ständigt gå runt och visa det, om du fattar. Så jag försöker bara vara väldigt avslappnad i den rollen och uppskatta motionen. Jag uppskattar vad det gör för min kropp och mitt psyke och mitt välmående, och vad jag fortfarande kan lära mig faktiskt, och vad jag också kan lära andra. Så jag är ju, försöker vara väldigt, ha en väldigt ödmjuk approach till det, och även med hälsa i det stora hela, att det finns ständigt saker att lära sig, och själv förändras man ju också med åren. En person som är 50 är inte samma person som när man var 30, och det finns andra förutsättningar och andra krav och andra utgångspunkter kanske, och man måste ju anpassa sig till allt sånt livet igenom, och det tycker jag att jag försöker att göra emellanåt. Det är därför jag tränar på ett ganska annorlunda sätt nu också mot vad jag gjorde tidigare. Min träning är liksom upplagd på ett annat sätt. Och, det är väldigt tacksamt. Sen kanske jag vill tävla någonting i framtiden. Jag har ju pratat lite löst om att jag kanske ska göra en ny satsning när jag fyller 50. Jag fyller ju 50 nästa år, då blir jag ju gubbe på riktigt. Då är jag ju i H50-klassen. Och man kan ju tävla i mästerskap och så när man är H50. Det går ju ett VM i triathlon för alla åldersklasser och så här. Då kan man ju, man kan ju bli, det koras ju en världsmästare i triathlon i H50 varje år, exempelvis H50-54. Så att det är ju inte otänkbart att jag gör något sånt. Det hade varit kul om mina barn får se mig tävla. Kanske det hade varit en liten ego en liten egogrej, eller det hade varit någonting för dem att komma ihåg och att fatta vad pappa gjorde tidigare i sitt liv liksom. Så att och det kommer ju säkert att ske. Det är klart jag kommer tävla i saker. Det är bara att jag bryr mig inte så mycket om hur det går längre. Det är väl där då. Jag har tappat det lite grann. Så jag har ingen tävlingsinstinkt i någonting längre faktiskt. Mm. Så, vilket är ganska skönt också.
Vad härligt. Jag vill komma in på kött.
Ja, gör det. Prata. Det tycker jag. Det pratar jag mer gärna om.
Ja. Du gillar ju kött.
Ja.
Och det var så roligt att jag gjorde en intervju här innan med Andrea. Som driver ett café och butik i Falkenberg. Ett veganskt café. Ja. Så. Och så tänkte jag så här. För det hade jag inte ens tänkt på innan. Att jag skulle intervjua dig sen. Som då liksom raka motsatsen och verkligen förespråka kött.
Mm. Just det.
Ja, så. För du lägger ju upp bilder med dina köttbitar med något lite smör på. Mm. Och det, ibland folk går ju igång på det här. Liksom.
Ja, delvis. Det visar ju kanske hur politiskt laddad, eller hur laddad överhuvudtaget hela den här frågan om mat är och har blivit faktiskt då. Jag fattar ju. Det är ju en provokation för väldigt många. Ja. Nu får jag extremt lite sån feedback ändå, om jag ska vara helt ärlig. Faktiskt. Det är för att jag... För mig är det väldigt märkligt varför man skulle vilja gå in och kommentera på någon som man liksom inte tycker. Jag följer ju exempelvis ingen vegan, och skulle jag komma, eller det kanske jag gör i och för sig, men jag skulle liksom aldrig få för mig att liksom gå in och kommentera eller typ så här, jag tycker inte som du. Nej, det är klart du inte gör i alla frågor. Det finns väl ingen som tycker som alla andra eller så. Mm. Du vet, bara kommentaren så här att jag tycker du har fel. Ja, okej. Okay. Det kan du tycka om du vill. Liksom, eller så, vad rör det mig? Jag tycker säkert inte som du gör heller i väldigt många frågor. Mm. Men jag har liksom inget behov av vare sig ge, vad ska man säga, jag försöker mer beskriva vad jag äter och vad jag tror på. Jag försöker också argumentera för det. Och så är det med många saker som jag gör i min coaching eller via podd och sådär. Och jag försöker också beskriva många saker som är problematiska i samhällsutveckling och så vidare. Exempelvis den väldigt politiskt laddade synen på mat och hur olika typer av information sprids och vart den informationen kommer ifrån och hur man försöker förleda människor i olika sammanhang och vad det leder till och hur väldigt absurt det absurda i hur man ser på olika saker och hur man får saker att framstå. Och sen får ju folk göra vad de vill med den informationen, är vad jag menar. Jag har inga problem, jag har ju kompisar som är veganer och jag har liksom inga problem med det. Det provocerar inte mig för fem öre, men för mig är det ju fullständigt glasklart att jag mår oerhört väl på en köttbaserad kosthållning och med väldigt mycket mättat fett, med väldigt mycket organmat, ägg, fisk, smör. Det betyder ju inte att jag inte också äter andra saker, det är såklart jag gör det. Men ju mer så att säga kött som jag äter, eller ju mer åt det här karnivårhållet som jag käkar, desto yngre och starkare känner jag mig faktiskt. Och jag skrev det på mitt Instagram häromdagen också att jag var ju mera fit när jag var 30, för jag menar då var jag ju en av världens bästa triatleter, men fitness är inte samma sak som hälsa. Man kan vara en väldigt fit person men ha en ganska haltande hälsa, och man kan ju vara naturligtvis en väldigt hälsosam person utan att vara speciellt fit så, utan att vara kapabel till fysiska stordåd. Och jag kan ju känna att när jag äter väldigt koncentrerat och inte slarvar med saker. Nu, jag tycker ju om att slarva. Jag gillar ju att dricka vin och äta godis och jag gillar ju att äta tårta och så här. Och gör väl det när det bjuds såklart. Va? Så jag är inte på något sätt stoisk på det sättet. Men ju mer koncentrerad jag är i min kosthållning, desto bättre mår jag. Och då försvinner alla sådana här ålderskramper som jag eventuellt har. Alltså det här, man har lite ont i ryggen när man vaknar. Det gör lite ont i lederna här och där. Träningsverk som är mer påtaglig. Alltså jag känner mig verkligen, när jag har varit koncentrerat så där karnivor under en hyfsat koncentrerat utan större avsteg under kanske 3-4-5 veckor, så känner jag mig fantastisk i kroppen. Då känner jag mig som att jag är, ja, då känner jag mig som jag gjorde när jag var 20 eller 30, och då känns det som att jag inte åldrats någonting. Och det är så uppenbart att hur vi äter påverkar oss. Och för mig är det så märkligt hur man kan liksom frångå väldigt mycket logik i resonemang när man baktalar kött. Nu baktalas ju kött av på väldigt olika sorters basis med många olika bevekelsegrunder. Men det är så oerhört uppenbart att naturen hade liksom ingen annan mat för oss att äta. Du kan äta, man kan gå ut i skogen eller man kan vistas i naturen och i princip allting med animaliskt ursprung går att äta med behållning. Och du kan i princip äta allting dessutom rått. Jag säger inte att det är gott att äta det. Jag säger inte att det är kanske angenämt. Men allting kommer att accepteras av din kropp. Om du förstår vad jag menar. Allting fungerar som föda. I princip allting animaliskt. 98% av allt av alla animalier där ute. Vi kan äta nästan hela djuret och det kommer fungera som föda. Och så har det ju varit under flera miljoner år. Omvänt så finns det ju nästan ingenting i vegetabilier. Om du tar bort alla djur och bara ska äta av det som finns på buskar och träd och på marken och växter. Så finns det ju nästan ingenting du kan äta som faktiskt i princip skulle ta livet av dig om du käkar det. Om du inte har kokat det eller förvält det eller grävt ner det eller syrat det. Och då avser jag såklart inte våra moderna kultiverade växter. Alltså jag pratar inte om, men titta där, du har en lund med äppelträd eller importerade bananer. Jag pratar om vad naturen i sitt naturliga tillstånd kan tillhandahålla. Det finns liksom nästan ingenting i vegetabilier som går att äta. Faktum är att extremt mycket tar livet av oss om vi försöker äta det. Och det är så uppenbart logiskt att vi är varelser som visserligen kan äta nästan vad som helst och vi är oerhört anpassningsbara och man kan säkert överleva på en kosthållning av bara godis under väldigt, väldigt lång tid. Jag tror att livskvaliteten blir oerhört haltande. Jag tror att hälsokonsekvenserna blir ganska allvarliga. Men vi kan ju slarva väldigt mycket med vår kosthållning. Men för mig har ju aldrig poängen varit att bara liksom klara mig. Och ju äldre jag har blivit och ju längre ifrån idrotten jag har kommit, desto tydligare har det blivit att liksom den långtgående motivationsfaktorn för mig, det är ju hälsa och välmående och förmågan att vara en bra människa, en bra pappa och allt det här. Va? Att kunna orka med ett fortsatt ganska ambitiöst liv. Och maten betyder allt. Så att det handlar ju inte bara om att klara sig eller att överleva. Det handlar ju om att leva och leva väl. Jag vill ju må så bra jag kan. Jag vill ju inte bara klara mig så här, det här är okej. Det är okej, är inte okej. Okej är inte bra nog. Det ska vara riktigt, riktigt bra. Så just den här intressanta, ibland får man sån här, så här glimtar av den potential man kanske besitter i olika sammanhang. Alltså som så här, jag är ju en extremt domesticerad människa som alla andra idag. Man är ju ett väldigt otränat djur naturligtvis. Jag menar, ingen av oss har ju några primala kvaliteter kvar. Men jag hade inte kunnat försvara mig om jag blev attackerad. Jag skulle inte kunna överleva särskilt väl, speciellt länge. För att jag har suttit liksom i den mänskliga djurparken i alldeles för lång tid. Och så är det ju med alla moderna människor. Men det är ändå intressant att tänka sig att potentialen för hälsa och kapacitet, både fysiskt, mentalt och känslomässigt, den är så oerhört hög om vi hade liksom triggat rätt punkter i vårat väsen på olika sätt. Förstår du vad jag menar? Alltså, och det märker man ju bara skillnaden mellan att ha en bra dag när man äter, alltså en dags, alltså om man har en riktig skitdag eller en slarvig vecka där man tränar för lite, stressar för mycket, äter skräp, kanske dricker lite för mycket alkohol, då mår man ju katastrofalt dåligt. Och så jämför man det med en vecka där man får sova ordentligt, man har meningsfulla samtal, kärlek runt omkring sig, man äter bra, man är ute i naturen, man får sol på kroppen, alltså nivåskillnaden är ju enorm. Så, va? Så det är uppenbart att miljö som vi utsätts för, mat som vi äter och saker som vi använder för att stimulera vår kropp, så det triggar ju liksom olika, det triggar ju olika gener för det första, men det triggar olika liksom punkter av våran kropp och det, ja, det avgör ju i många sammanhang vilka vi blir och hur vi presterar och hur vi mår. Så att för mig är det väldigt uppenbart att de flesta hade ju nog mått väldigt, väldigt väl av att äta betydligt mera kött på bekostnad av olika typer av processad skräpmat, jävla låtsasmat, liksom Frankenstein-mat som säljs med försåtlig reklam, olika typer av industriellt avkok, alltså produkter som är mera lik en hudkräm till sin sammansättning än vad de är livsmedel, olika typer av livsmedel som är gjorda på produkter som inte ens är lämpliga som människoföda överhuvudtaget. Exempelvis sojaprodukter då, som jag tycker är det mest befängda man kan tänka sig. Mm. Eller produkter som bara försöker vara, som försöker låtsas vara något annat. Mm. Fake meat, alltså såna här fake ägg, margariner. Mm. Så finns det mycket med sådana produkter som bara är, men som bara är hemska om vi ska välja, som är katastrofala. Mm. Återigen, folk får ju välja själva naturligtvis, men man ska nog vara ganska försiktig med att luras in i ett visst sätt att äta på basis av dåligt samvete eller för att man vill tillhöra en viss grupp, eller man ska ha ganska starka intellektuella argument för att förhålla sig till det här som jag tycker är väldigt märkligt. Liksom, om man exempelvis blir vegan, Då ska man nog kunna svara på en del tuffa frågor gentemot sig själv runt det valet, tycker jag. Så att, jag är väldigt intresserad av de här frågorna och jag läser och studerar väldigt mycket. Och, ja, de långsiktiga effekterna av veganismen är ju inte jätteattraktiva om man säger så. Då. Men återigen, folk får göra precis som de vill själva.
Men det här är ju superinfekterad fråga. Det här.
Ja, beroende på vem du frågar. För mig är den oerhört okomplicerad. Ja. Jag kan ju tycka så här att för egen del då, jag menar, för jag har ju, alltså när man är lite äldre så här, då har man lite fuck off-kapital, du vet, det är ingen som kan säga till mig vad jag ska göra eller vad jag ska äta, eller det finns ingen som kan, jag tar jättegärna emot argument och jag argumenterar mer än gärna, men det är inte så att jag känner mig, jag blir inte stressad av att någon säger att du har fel, jag bara okej, okay. Whatever liksom, men vad jag däremot kan bli väldigt brydd över, det är den stora mängd unga människor som vill väl och som är i någon form av, de är i formativa faser av sitt liv, både känslomässigt, psykologiskt, men framförallt fysiskt och fysiologiskt. Säg exempelvis unga kvinnor som 10 år in i framtiden kanske vill bli gravida eller som vill skaffa familj eller på annat sätt, och som under de 10 åren förstör väldigt mycket av sina chanser att vara fertila i framtiden, därför att man äter en undermålig kosthållning. Många unga människor som går in i psykiskt dåligt mående som är på basis av ren undernäring faktiskt. Man äter alldeles för mycket fejkmat, man får alldeles för lite riktigt mättat fett, man får alldeles för lite bränsle för kroppen att använda till genuina och liksom viktiga processer. Man får för lite bränsle till det hormonella systemet, vilket påverkar både kropp och själ. Liksom. Och man gör det på en bevekelsegrund som är väldigt märklig och som är väldigt politiskt laddad. Och det kan jag tycka är oroande. Och jag kan tycka synd om dem som hamnar i den situationen. Men återigen, jag försöker ändå förhålla mig väldigt ödmjuk till att människor gör sina egna val. Och det får man absolut göra. Och jag kan också respektera människor som säger att jag vill inte äta ett dött djur. Nej, men det är okej, jag kan förstå det. Eller jag kan respektera det. Jag hör vad du säger. Kan jag tycka att okej, det är fine liksom. Men jag tycker inte om den här... jag tycker inte om när man anspelar på dåligt samvete. Jag tycker inte om när man anspelar på människors försök att vara hälsosamma och omsorgsfulla i sitt ätande. Jag tycker inte om när man försöker att stigmatisera människor som gör självklara naturliga val, om du förstår vad jag menar. Det är ju, det kan ju följ, jag säger så här, prata med en vegan som har övergett veganismen, så kan den personen vittna om hur oerhört mycket hat som vederbörande får utstå från andra veganer. Alltså det finns väldigt lite äkta empati i veganismen. Det finns extremt mycket hat och förföljelse, ska jag vilja påstå. Mm. Man tror att man är goda människor. Man försöker sälja idén om att vara en god människa när det i själva verket handlar om någonting helt annat. Och det gör mig väldigt...
Ja. Men det är för mig, det du beskriver nu, det är ju hyckleri för mig. Ja. Jag menar, om jag på grund av att jag vill vara en god människa blir vegan och sen blir jag hatisk mot dig.
Ja, framförallt kanske inte mot mig, men mot...
Ja, men jag gav det som ett exempel bara.
Men framförallt någon som har övergivit. Ja. Framförallt någon som har en gång varit i klubben och som går ur klubben, om du förstår vad jag menar. Mm. För de är väldigt många idag som har varit veganer och så bara så här, nej men jag har haft konstant problem med magen i 10 år. Jag har haft konstant IBS. Mina tänder har haft dålig kvalitet. Men du vet, folk vittnar om olika ohälsoproblem. jag började äta kött och mot min vilja så bara fan, det här var lösningen liksom. Och de blir ju fullständigt bombarderade med liksom hat på sociala medier. Det är ganska många exempel de senaste månaderna, både kvinnor och män som har tagit steget ifrån. Men återigen, det som kanske känns mest oroande i sammanhanget, det är ju den nivå av desinformation som man sprider. Och alltså, man gör världen en tjänst, man är en mycket bättre människa för att man är vegan och så vidare. Och alltså, logiken går liksom inte ihop. För titta på de här produkterna som säljs, titta på de här ärtburgarna som säljs i Sverige, så står det så här, det är en svensk produkt. Ja, det har sammansatts på en svensk fabrik, men det här ärtproteinet kommer liksom från Kina eller någon annanstans. Alltså de här produkterna är sammansatta med råvaror som kommer från alla möjliga håll i världen. Det är så långt ifrån en svensk produkt man bara kan tänkas kan. Och om man då sätter då, om man då tänker så här då, man tänker kött, man tänker ägg, man tänker mejeri, man tänker olika sorters kött då. För vi har ju både nötkött och lamm och gris, och sen har vi ju fågel och sådär. Och så tänker man så här att alla de här produkterna som man kan njuta av och äta och försörja sig, eller inte försörja, men livnära sig på, och livnära sig på ett bra sätt, eller nära sig med, finns att tillgå i den absoluta närheten. Jag menar, jag köper ju många produkter via Rekoringen, och det är ju lokala gårdar. Det är ju alltså livsmedel som produceras en mil ifrån där jag bor. På djur som går ute, så som gräsbetande djur har gjort i hundratusentals år, om inte miljoner år. Alltså det mest självklara som finns i hela världen, att någon skulle ha mage och säga att det du äter förstör världen. Det är fullständigt löjeväckande. När man äter veganska produkter som är sammansatta i fabriker, råvaror som är sårsade från hela världen av olika grödor som inte ens borde odlas egentligen, exempelvis sojabönor och så vidare. Alltså det blir en löjeväckande debatt i sammanhanget. Och det kan också så här att jag kan tycka att det är förbluffande hur lite logik det är i många av de här argumenten som många veganer använder då. Så att jag försöker driva den här agendan ganska tydligt i podden, och driver den hyfsat mycket på Instagram. Men jag försöker framförallt fokusera på för min del, de hälsomässiga aspekterna, att man ska aldrig behöva be om ursäkt för att man äter någonting som man mår väldigt, väldigt bra av. Och jag skulle aldrig avkräva en vegan en ursäkt heller för den delen, återigen. Man får äta precis vad man vill. Men det finns många människor där ute som är väldigt vilsna i det man äter. Det finns många människor där ute som tror att kött har en inneboende ondska nästan. Kött är farligt för en. Kött är att döda världen. Korn, det är korns fel att jorden låg på att gå under. Alltså det blir en löjeväckande debatt i sammanhanget. Det blir argument som man nästan kan skratta åt om de inte hade varit så tragiska. Så jag försöker fokusera väldigt mycket på de valen man kan göra som individ, och påpeka väldigt tydligt att i princip all den maten jag äter kan jag köpa från producenter som finns här nära min hemstad i Sjuhäradsbygden. Och om man nu vill vara vegan och bo i exempelvis Norrland och ska äta lokalodlad mat i typ februari, då så säger jag lycka till med det, för då kommer du att dö av näringsbrist. För vad ska du äta egentligen som du kan gå och plocka i skogen i Norrland i februari? Absolut ingenting. Vad ska du äta på gamla rover och potatis och morötter, eller ska du överleva på det? Det verkar ju fullständigt idiotiskt. Så att det finns liksom ett hyckleri runt det här, och en bristande logik, och det finns en komplexitet i detta som man liksom inte alls vill se. Jag tror ju att i ljuset av allt det vi vet idag, och i synnerhet då de senaste 6 månaderna med de storpolitiska förvecklingarna, så är det ju så alldeles uppenbart att vi behöver bli mycket mer självförsörjande. Vi behöver ha en stark självförsörjningsgrad i Sverige. Vi behöver värna våra svenska lantbrukare exempelvis. Vi behöver värna de här grundläggande urmänskliga kunskaperna. Hur tar du hand om ett djur? Hur tar du hand om ett nötdjur? Hur tar du hand om en ko? Hur får du friska, hälsosamma djur som bidrar till det ekologiska kretsloppet? Att liksom plocka bort kon och säga att det är kons fel att hela världen går under, det är ju imbecilt. Kon är ju ett av de viktigaste djuren vi har på jorden, som äter gräs, omvandlar det till näring och sen bajsar ut bränsle för ny jord. Och så funkar ju alla djur. Symbiosen med alla djur tillsammans är ju det som skapar ett ekologiskt kretslopp. Och det måste vi värna om. Vi måste värna den kunskapen i vad innebär att ha mjölkkor? Vad innebär det att ha en kull med grisar? Sådär. Alltså, idag baktalas ju bönderna, till och med mordhotas. Det finns inga bönder som inte älskar sina djur. Alltså det är fullständigt idiotiskt att tro att majoriteten av all djurhållning är tortyr. Då är man ju lagd åt någon form av, jag vet inte, då blir det nästan religiöst, skulle jag vilja säga, i sättet att se på det här. Alltså det finns bara ett rätt och ett fel. Så att det finns mycket kring det här som blir mycket mer än bara så här, ja, men jag vill ha en bit kött på min tallrik för jag vet att jag mår bra av det. Ja, absolut, det är ju sant, men det breddar också ur och blir någonting helt annat. Det handlar ju om ett helt mänskligt arv vi pratar om här. Vi pratar om yrken som har funnits sedan urminnes tider. Vi pratar om ett sätt att värna om, det finns en ekologi i det här som också är väldigt, väldigt viktig. Vi är ett djur i naturen, men vi är också en del i ett ekologiskt kretslopp. Vi är beroende av de här djuren. Vi är liksom ingenting i dem, alla de karnivormänniskorna jag följer, alla de jägarna jag följer, alla de som är liksom som jag då, väldigt inbitna köttätare. Det finns ingen av dem som inte också respekterar djuren de äter i allra högsta grad. Och som jag är väldigt noga med att påpeka, jag försöker ju följa nose to tail. Det innebär att man ska äta så mycket man kan äta från ett djur. Man kan ta tillvara på blodet, man ska äta alla olika styckdelar, man ska äta inre organ, man kan äta märgbenen. Alltså det är så här, djuret är en gåva från naturen. Det är en del av ett ekologiskt kretslopp. Man ska respektera det, man ska inte slösa någonting. Det är ingen förbrukningsvara. Eller det är liksom så här, det, nästan allting går att använda i olika sammanhang och nästan allting är nyttigt för oss att äta. Så att det finns ju, och på samma sätt reflekteras det i vad jag använder för hudvårdsprodukter. Och jag har sett talgbaserad hudvård som är fantastisk. Ett svenskt företag som heter No Bond Beauty. Så att jag tycker det blir liksom, så fort man börjar prata om det så blir det en väldigt stor fråga som inbegriper många olika saker. Allt ifrån samhällsekonomi, självförsörjning, ursprungliga kunskaper, urgamla kunskaper. Ja, det blir väldigt liksom viktigt och sådär, va? Man kan inte bara tro att så här, ja, jag är en bra människa för jag går till ICA och köper mitt fake meat. Nej, det gör det inte till en bra människa. Det gör det till en ganska lättlurad människa som har liksom köpt in på en dogma och en agenda därför att det är några hippa veganska influencers som proppar kroppen full med kostutskottningen ser som än så länge ser okej ut, men ger det 5 år till så kommer det inte kännas lika bra för dem kanske. Alltså det där som jag känner så här, att vill man vara en bra människa kan man göra andra saker som är mycket mer konkreta i så fall då. Så här, att, ja, det blir ju en det blir sammansatt, det blir det. Men inte desto mindre intressant och viktigt. Sådär. Det är en hyfsat kontroversiell fråga. Men samtidigt så tycker jag att det är så mycket självklart i den här debatten. Att jag gillar att prata om det. Och jag tänker att jag kanske skulle skriva om det i någon form av bok längre fram och så. Men för mig blir det också så här. Det är så uppenbart att det är svårt att liksom... Det är nästan svårt ibland att argumentera kring det. För det är så här, det är som att jag skulle argumentera om att vatten är vått. Ja, vi vet att det är det. Det behöver liksom inte, vad är det vi ska, ja, det är en självklarhet liksom.
Jag ska bara komma emellan. Det var jätteroligt, en av mina bästa vegetarianvänner dök upp här i tråden. Så, och sen så vill jag bara säga till Ingmarie där. Ja, jag har redan gjort en intervju idag faktiskt med Andrea, och då pratade vi mycket om bra kost och vegansk kost. Jag vill bara verkligen poängtera så här, folk, precis som du var inne på nu, folk får äta precis vad de vill och vad de känner att de mår bra av. Men det jag tycker är intressant, det är ju de här ytterligheterna liksom. Jag menar, du pratar mycket om kött. Och det sättet du pratar om kött, det borde inte vara så kontroversiellt, men det är det. Jag menar, att prata om
samtidigt är det inte. Alltså det man måste komma ihåg att det är våran tillvaro, det är våran samtid som är absurd.
Nej, men det är ju det. Jag är ju uppvuxen på en bondgård, så att jag har sett det mesta liksom, hur man tillvaratar kött. Och det var bara det. Men två saker som jag ville prata om. Det ena, du pratade om det här. Alltså jag vill lyfta upp Jenny Kos. Jag vet inte, känner du till henne? Hon driver en...
känner igen det lite vagt. Ja, jag känner igen namnet, men jag har liksom ingen riktig relation.
Mm. Men hon kommer från, jag tror hon är nere i Malmö, och hon driver en Wolverine heter hennes Instagram-konto.
Okej, okay, det vet jag.
Ja, och hon pratar ju mycket om kvinnor som har svårt att bli gravida.
Ja.
Och det är som, det är två saker. Sluta med kaffe, börja äta kött. Nej, tre. Träna mindre.
Mm. Ja. Just det. Precis. Ja. Därför att träna hårt, äta för lite fett och för lite, ja, för lite animaliskt protein. Det liksom utarmar ju det hormonella systemet. Och så kaffe har jag kanske inte, vet jag inte om jag håller med om kanske. Men,
ja. Men i alla fall om man har svårigheter att bli gravid så är det en av de sakerna hon säger.
Definitivt. Definitivt. Ett alldeles för stressat hormonellt system. Mm. Ja, tveklöst.
Mm. Och hon får ju så mycket skit för det.
Så. Ja, så är det ju. Om du är en sanningssägare idag så kan du få mycket skit. Därför att många människor vill ju se världen som man tycker att den borde vara och inte hur den är. Jag menar, herregud. Titta bara hur det var på SVT här för några veckor sedan när de la ut ett klipp på någon som hade filmat en björn som attackerade en älg eller ett rovdjur. Jag tror det var en björn som attackerade ett annat djur. Mm. Vilket ju är det naturligaste som finns i naturen. Det naturligaste ekologiska kretsloppet som finns. Djur äter andra djur. Det blev ju en jag vet inte om det blev en stor tittarstorm, men det blev en smärre tittarstorm och det var ganska många som ifrågasatte att man visade det. Det var till och med någon som undrade, men herregud, varför filmar man det? Kunde man inte försöka ge björnen någonting annat att äta istället? Alltså, du vet, en fullständigt vansinnig syn på vad naturen faktiskt är. Och så här att, naturen kanske är sån, men den borde inte få vara på det sättet. Alltså så här, man har en vilja att vilja göra om verkligen till någonting annat. Mm. Och det blir också oerhört farligt naturligtvis, för det blir väldigt många som drabbas av det. Och det är många tjejer, återigen, som går på exakt den fällan som du beskriver. Och när man då har någon som den här kvinnan du beskriver som försöker att hjälpa människor och beskriver verkligheten som den är, så är det obekvämt för många som inte vill höra sanningen. Eller som inte vill inse att det jag kanske har utsatt mig själv för under de här åren har inte varit så bra. Och så blir man liksom, kanske man känner sig lurad eller provocerad och och så landar det i att man liksom attackerar den som kommer med budskapet då.
Mm. Och hon säger ju inte att man ska göra någonting, utan det hon pratar om är det hon har sett under de här åren. Hon har hjälpt kvinnor. Ja.
Just det.
Mm.
Ja, nej. Jag menar, allting vi gör har konsekvenser. Allting vi ägnar oss åt har konsekvenser för vår hälsa och det är ju det blir liksom en viktig fråga tycker jag för framförallt för unga människor som inte är kanske, man sitter inte riktigt på de kunskaperna och framförallt har man inte den auktoriteten att kunna göra egna individuella val. Man vill gärna förhålla sig till vad en grupp gör, man söker en identitet och så blir man ganska lättledd i sammanhanget och det priset man betalar kanske kommer långt, långt senare då. Och det är ju samma sak om man har en aningslös kosthållning och bara äter, vräker i sig skräpmat eller godis eller för den delen alkohol. Det slutar också ganska mycket sämre. Det kan gå bra under ett tag, men konsekvenserna kommer till slut och då kan de vara väldigt allvarliga. Så att det är väl någon, jag vet inte, det är ju en kontext som vi skulle kunna lägga allting in i. Det har ju med alla de valen vi gör i alla olika sammanhang och återigen, jag menar, jag tycker verkligen att folk får göra precis som de vill, men däremot tycker jag det är också viktigt att få vara en stark röst i den debatten, eller att jag tycker det är meningsfullt att ändå lyfta de här frågorna till de som vill höra. Jag har absolut inget behov av att omvända en vegan. Verkligen inte. Men jag vill ju ge ett argument och en åsikt och en tydlig liksom beskrivning av saker för de som söker en alternativ åsikt, för de som famlar lite grann i mörkret, för de som är intresserade, för de som vill ta in många olika åsikter och sen göra sin egen avvägning. Och den förmågan eller den modellen uppskattas ju inte alltid i Sverige idag, utan vi vill ju ha en tydlig auktoritetsröst och sen ska vi tysta all opposition någonstans och sådär. Och det blir ju väldigt märkligt när det inträffar. Så att jag diskuterar och debatterar mer än gärna om, och jag respekterar allas åsikter. Samtidigt som jag förväntar mig att mötas av samma, åtnjuta samma, så att säga, privilegie i det sammanhanget då. Så att, men det är väl grejen i Sverige. Vi kan ju liksom inte skilja på sak och person. Vi har ju väldigt svårt att diskutera sakfrågor. Och ser istället runt kring hur vi kan attackera personen i sammanhanget. Och det är ju, det dödar ju all, det är ju liksom intellektuellt ohederligt. Och det dödar ju all form av utvecklande samtal i olika sammanhang. Jag lyssnar mer än gärna på en vegans argument, eller jag lyssnar gärna på argument från vilken meningsmotståndare som helst, men man ska inte förvänta sig att jag håller med eller att jag inte ifrågasätter eller också kommer med kraftfulla motargument. Och det tror jag, det tycker jag är viktigt att göra. Det är ju den på det sättet har ju debattklimatet lite grann urartat i Sverige runt många frågor bland annat.
Men det är där jag tycker att det är viktigt att vi har det här samtalet, för att det är, för jag upplever att folk blir provocerade liksom helt onödigt. Men det kom en fråga här bara, eller mer kanske ett påstående, att det är skillnad på kött från en svensk bondgård och en brasiliansk köttanläggning. Ja, jag vill bara svara på det, och jag tycker att du har ju gått in på det redan, Jonas, att det är skillnad på kött och kött.
Ja men klart. Ja, herregud, det är skillnad på en tomat som du odlar på gården och en tomat som du köper från Spanien också. Ja, det är klart. Såklart. Det är skillnad på om du köper en bil som är monterad i Sverige eller om du köper en bil som är monterad i Brasilien också. Alltså det gäller ju för alla möjliga saker. Det är väl ingen som påstår att man behöver köpa kött från Brasilien. Varför skulle man göra det? Jag har fan aldrig köpt kött från Brasilien. Alltså det blir en sån föreställning om att så här, veganer håller på med sina växthus. Och köttätare köper liksom nyzeeländskt eller brasilianskt kött. Denna gång jag har ätit nyzeeländskt kött är när jag har varit i Nya Zeeland. Denna gång jag har ätit brasilianskt kött är när jag själv har varit i Brasilien. Då skulle aldrig få mig för att köpa brasilianskt kött. För mig hade det varit en osund produkt. Fan skulle jag vilja köpa någonting, en ko som har gått i Brasilien. Det är helt vansinnigt, skulle aldrig falla mig in. Så att man får ju vara lite så här. Man får ju göra sina val i de sammanhangen också. Det blir lika dumt som att säga så här. Du menar Big Mac då? Nej, jag menar inte Big Mac. För Big Mac är så långt ifrån kött man kan tänka sig. Det är ju en avart på en skräpprodukt som visserligen har lite kött i sig. Men som är så långt ifrån en liksom, köttprodukt i sig. Och om man nu skulle äta en Big Mac och company, så är ju köttet det minst farliga i hela den produkten. Så att det blir lite så här. Man ska vara försiktig med att falla in i den fällan där det blir används väldigt trubbiga, liksom absurda argument som går långt utanför ramen. Lika lite som jag skulle säga så här, jag skulle aldrig påstå så här, man ska aldrig äta en grönsak. Absolut inte. Jag älskar att äta grönsaker. Jag hade ju kunnat äta med behållning jättemycket av det som en vegan äter. Herregud, jag älskar en fräsch grönsallad med lite frukt i och olika gröna blad och kanske smörkokt broccoli och inte vet jag, lite färska bär och lite krossade nötter. Jag älskar det. Alltså, jag hade kunnat avnjuta jättemånga måltider tillsammans med veganer och uppskatta det fullt ut. Jag är inkluderad så här, och säga att absolut, det här går ju superbra att äta, men jag vill gärna ha en bit kött till. Jag försöker vara väldigt inkluderande i den synen på kosthållning. Så där, och kan ju äta det mesta ibland. Det handlar ju om dosering, men jag vet att det som gör mig frisk och stark på sikt, och det som har det absolut högsta näringsvärdet, för jag gillar inte att man lurar människor. Man lyfter upp kål, grönkål, supermaten grönkål, spenat, supermaten spenat, smoothie. Jag bara, okej, vet du hur jävla många skottkärr i grönkål du får äta om du ska få i dig samma näringsvärde som om du käkar en riktig måltid med lever? Nej, det är rätt mycket grönkål du ska äta. Alltså, försök inte lyfta upp grönkål och spenat och broccoli som supermat. Lever är supermat. Ostron är supermat. Typ så här, riktigt fettsprängt kött från en gräsbetande ko, det är fan supermat. Njure är supermat. Hjärta är supermat. Testiklar är supermat. Så kom inte liksom så här, jag kan också tycka om att äta grönkål. Jag kan också tycka om att komma med äta spenat och tycka om både smaken och känslan och uppskatta det för vad det är. Men försök inte lura mig och säga att det här är supermat och det är den lilla persiljekvisten på smörgåsen som är järn. Du får äta en container med persilja om du ska få i dig järn som du får på en enda måltid med lever. Så det finns liksom det finns så mycket desinformation i det här. Man försöker lura folk. Supersmoothie. Jag bara, vill du ha en supersmoothie så kan du ta lite råmjölk och lever och blanda det och dricka. För då har du en riktig supersmoothie. Kanske inte så himla god, men sådär. Så att det blir ju många sammanhang där man försöker att omge sig med de här argumenten som blir nästan löjliga när man hårdgranskar dem. Om folk bara visste hur bra det är att äta lever, snacka om näringstät mat med absolut essentiella vitaminer och mineraler som ingenting annat kan ersätta i sammanhanget. Det blir så här, alla jämförelser blir bara imbecilla faktiskt när man jämför olika typer av sallader. Man kan uppskatta en sallad, och jag är den första att säga att det har sin absoluta plats på bordet, och jag skulle aldrig säga att det är, man får aldrig äta, verkligen inte, men jag skulle också vilja påstå att så gott som det är och så härligt som det ser ut och allt det här, så är det här stapelvarorna man ska äta mycket mer av. Inre organ, fettsprängt naturligt kött, smör eller talg, riktiga fläskkotletter från svenska grisar, svensk lamm eller fisk, färskfångad fisk, så här, allt i så långt, viltkött, vildsvin som nu är vilda i Sverige också. Det finns ett överflöd på den här typen av mat egentligen som man kan sourca också i närheten av där man bor och sådär. Det finns mängder med kunniga producenter som gör allt detta. Ägg som är den billigaste supermaten som finns och så vidare. Ja, återigen, ja, du ser ju, det drar ju iväg när man börjar.
Ja,
Ja.
Barn. Du var inne på ungdomar. Men jag kan själv inte tillräckligt mycket, alltså, men det jag har hört från folk som är insatta och det jag har försökt läsa mig till, det är att framförallt barn som växer fortfarande, så är det väldigt svårt att ersätta det animaliska.
Absolut.
Vad jag har hört, och jag antar att du kan bättre då förklara det.
Alltså, Jag ska inte säga att jag är någon expert på det. Jag har sett många vittnesmål, och jag faktiskt häromdagen såg jag en video då med en före detta vegansk influencer som just på grund av sina barn eller sitt barn då valde att kliva ur veganismen och börja äta mycket mer animaliskt åt något carnivore-håll, därför att deras son blev så otroligt underutvecklad och hade så otroligt mycket bekymmer på alla möjliga plan, alltså, och de kände att de skadade sitt barn helt enkelt. Vilket de gjorde också. Och som tur var så blev det liksom inga oåterkalleliga problem. Och så jag ska inte säga att jag... Det är ju liksom bara... Det är vittnesbörd från en person i det sammanhanget då. Men jag har läst ganska mycket om det, och att det finns uppenbara problem att ge sina barn en vegansk kosthållning. Också sådär... Ja, för jag menar, vilket... Det självklaraste som finns är ju att barnet dricker mammans mjölk. Att barnet ammar sin mamma. Och det är ju bland det mest... Det blir inte mer animaliskt än så. Det... helfeta mättade fettet i liksom en mammas bröstmjölk. Men så jag ska inte utge mig för att vara någon expert på det. Jag har ju en väldigt tydlig åsikt däremot. Jag kan ju bara relatera till hur vi gör med våra barn. Vi är väl inte perfekta på det sättet med kosthållning till våra barn på något sätt. Men jag menar, min äldsta son Rufus, han älskar ju att få smör exempelvis på. Igår så gjorde jag äggröra till honom på morgonen då med lite grädde, alltså vispa upp några ägg. Min yngsta son Tudor åt också det, så vispa upp några ägg med grädde och smör och lite ost på, smält, för det gillar man då när man är barn, lite smält ost. Och sen fick han några klickar smör på den han käkade, vilket han tycker är jättegott, och jag tror att det är fantastiskt. Och jag menar, allt annat som barn kan tänkas äta är ju mycket, mycket värre. Liksom, en massa bröd, makaroner. Han äter ju också bröd och äter också makaroner. Han får äta godis, han äter glass och sådär. Men så ju mer av det här självklara, oförädlade och naturliga han får, desto bättre. Och det är så, för mig har det blivit så tydligt att ett barns blodsockerkurva är ju så känslig. Mycket känsligare än vuxna människors. Vilket innebär att deras humör är mycket mer... Alltså de är så volatila i sina humörsvängningar, och det påverkar så mycket av vad de äter. Så vi försöker verkligen jakt på att liksom minimera då det här godiset till festliga tillfällen. När det blir mer självklart, när det blir som en belöning att äta godis, och försöker ge honom mer så här, vispad grädde exempelvis. Och, ja, men också bara rent smör, därför att det är väldigt... Det är väldigt bra, det är ju väldigt hälsosamt överhuvudtaget, men framförallt för små växande barn. Så att vi gör väl vårt bästa i det här sammanhanget. Jag blir alltid glad när min son äter rått kött med mig och sådär, när han har alltid gillat det från att han var liten. Nu är han lite kinkigare med maten under en period här, men när han liksom får de här väldigt lättuggade bitarna med rött, nästan rått kött. Så det gör ju mig väldigt glad som förälder. Han är inte jätteförtjust i lever än så länge, men det har ju en lite förpliktigande smak. Så att jag hoppas att det tar sig längre fram då. Så. Men ja, jag är helt övertygad om att vad vi ger våra barn spelar stor roll. Jag menar, gravida mammor ska äta mycket ägg. Barn, ett växande foster behöver mycket kolesterol och mycket mättat fett för att hjärnan ska utvecklas. Små barn som också är i formativa år. Jag menar, kan man få barn att äta en äggula om dagen? Det är ju helt fantastiskt. Så jag har försökt att... Ja, och jag skulle aldrig slå mig för bröstet och säga att jag har gjort det perfekt. Det har jag inte gjort. Vi har säkert starvat alldeles för mycket kanske. Men vi har väl gjort så bra vi kan egentligen och så mycket man har mäktat med i sammanhanget. Men verkligen försökt att få dem att äta mycket ägg, från att man kan äta ägg, få dem att äta mycket smör, grädde. Ja, man tycker ju alltid att barn ska och kan äta mindre socker, och det är ju inte heller perfekta. Men på det stora hela ändå försökt att hålla någon form av nivå där, att de viktiga bitarna ändå finns med regelbundet. Ja, smaka på olika sorters mat tidigt, inte undvika krydda. Ja, men du vet så här, inte lyssna på de råden man får på BVC och så. Ja, de ska ha mycket margarin och bara, ja, det blir nog bra med det. Och så hem och så får man ge dem en rejäl klick smör sen. Ja. Mm. Ja. Så att, ja, nej, men det spelar roll, definitivt.
Mm. Men det vi kan vara överens om, det är debatt. Vi behöver en debatt. Mm. Och kunna prata om de här sakerna. Ja.
Absolut. Ja, i alla sammanhang. Med många olika saker så behöver vi ha en debatt och en frispråkighet. Och vi behöver vara väldigt högt i tak. Och inte låta oss provocera så att någon annan tycker annorlunda. Så, jag vet inte. Det, för mig, det är också så här. Ja, det är klart att det ska vara så. Jag blir nästan aldrig provocerad om någon annan säger. Men om inte det är ett personangrepp inbakat i det. Men jag bara, okej. Okay, om du tycker jag har en dålig åsikt. Ja, bemöt det med en bättre åsikt då. För om du har en dålig åsikt kan du ge det fan på att jag försöker göra det. Men jag försöker liksom inte, jag har ingen ambition att tysta någon som har en dålig åsikt. Och hon säger farliga saker. Jag tycker jag ska mejla hennes partners för att få henne cancelad. Vad är det för trams? Så det är ju rena sandlådenivån. Nej, men om du tycker jag har fel, varsågod du argumentera med mig då och kom med ett bättre argument. Kan du inte det så är det ju bättre att du är tyst. Det är min åsikt. I olika sammanhang så. Men låt oss ha en öppen frispråkig förlösande debatt om många olika saker faktiskt. Det är väldigt viktigt. Det bidrar ju till allas utveckling i många olika sammanhang. Framförallt bidrar det ju till alla de som inte har tagit en tydlig ställning i något sammanhang, att man får ta del av mycket information. Det är ju ingen som kan säga att det är svårt att hitta information idag ändå. Du hittar ju jättemycket information via sociala medier. Men det kan vara angeläget att vara en röst i de debatterna faktiskt.
Mm. Mm, förlåt, jag bara log. Jag såg liksom framför mig hur du debatterade med din raka motsats. Och för det tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att vi behöver lyfta allting. Vi måste kunna stöta och blöta saker. Vi måste kunna få ifrågasätta.
Ja, absolut. Absolut. Och det finns ju alltid olika sätt att se på olika saker naturligtvis. Och det får man ju alltid ta med i beaktning. Och så här. Och en del argument kanske inte är relevanta för vissa personer. Jag menar, vissa saker bryr man ju inte sig själv om. Alltså, vissa saker kan vara angelägna för någon och mindre angelägna för någon annan. Och vissa saker kanske man inte har en relation till vissa aspekter av saker. Och det får man ju också respektera så. Så att, men återigen, man gör ju som man vill. Och hela biten med hela liksom, vad ska man säga, hälsa är ju en sånt, det är en komplex process tror jag. Man kan ju äta den bästa maten i världen och ändå vara olycklig eller känna att man har låg livskvalitet, och vad är det då för vad är poängen då liksom? Eller du kan vara kanske ganska slarvig med mycket men ha en jäkligt skön attityd och trivas med livet och kanske acceptera att du har skurit några år i slutet på ditt liv. Ja, absolut. Alltså, ja, vem kan säga att den personen har fel? Så att jag menar, jag försöker ändå förhålla mig hyfsat ödmjuk till det här, men vet samtidigt att många är ganska mycket som jag, att många strävar efter att någonstans optimera sin egen hälsa. Och jag tycker det är sorgligt med många som inte är medvetna och som underpresterar under så lång tid och som har fastnat i den här, ja, nästan till, alltså så här, våran värld är ju så märklig och den är så oerhört konstgjord, och där väldigt många onormala saker har blivit normala och det är väldigt många onaturliga saker betraktas som naturligt. Alltså som att, ja, det är normalt att vara tjock, det är normalt att äta lösgodis, det är normalt att göra det och det och det, det är normalt att inte träna, det är normalt att må lite dåligt. Ja, det är normalt bara för att det har blivit vanligt, men det är ju inte önskvärt och det behöver inte vara så om man har alla chanser i världen att åtgärda det och att komma till rätta med det. Men många lever i omedvetenhet kring de frågorna och det tycker jag är, det är väldigt synd, det är tråkigt. Alltså den här inneboende potentialen som alla bär på i att kunna vara kapabla och friska i den bemärkelsen, friska i det man kan påverka. Jag menar, ja, vi kan ju, vem som helst av oss kan ju dö när som helst, vi kan få en stroke och, eller det tickar bomber i kroppen, vi kan inte veta när den dagen kommer, men vi kan påverka det vi kan påverka. Vi behöver liksom inte dö av diabetes typ 2 för att vi har ätit så mycket godis livet igenom och suttit still i en soffa. Men för dem är det väldigt, tycker jag, härligt att man lyfter den här debatten och när man liksom så här påtalar, vänta lite nu här, det här är en absurd värld vi lever i. Sitta still, äta godis, tro att fake kött är nyttigt, dricka sojamjölk, bla bla bla. Det är absurt, det är inte verklighet, det är hittepå och det är skadligt. Och så bara så här, det här är det mänskliga djuret, vi är det här köttätande, primala, superstarka, uthålliga kraftdjuret, vi tål alla påfrestningar som finns, vi har en oerhörd återhämtningsförmåga, vi har förmågan att både springa långt och lyfta tungt och så vidare och så vidare. Det är inte en gudagiven förmåga till några få, utan det har alla liksom inneboende potential till, liksom så här. Det är så här, det ger mig lite så ibland hisnande perspektiv. Springa barfota på gräs, ja, vadå, det blir ingen konst. Pff, bara gör det, alla kan det. Kråla, pff, lär dig bara. Det går ju hur lätt som helst, hoppa i vattnet och veva marmarna. Det är inte svårt. Men man måste börja någonstans. Så det där gillar jag lite grann, att ändå lyfta in i sammanhanget, att se det i kontexten, att det är inte folk som tar sig extrema uttryck i olika saker där omgivningen beskriver det som extremt, typ så här, åh han är extrem, han äter mycket kött, åh han är extrem, han simmar mellan Stockholm och Göteborg, åh han är extrem och hon är extrem. Nej, det är nog resten av världen som är extrem, som liksom har fogat sig i den här passiva, stillasittande bekvämlighetsvärlden där allting ska vara underhållning och lättsamt. Nej, men det är nog de som är absurda och konstiga och extrema. Fan, det här springa naken utomhus och äta kött, det kanske är det som är grejen liksom.
Men om vi avrundar det här liksom och knyter ihop säcken, så vad tänker du, vad önskar du att vi om 5 år liksom,
för vem?
Ja, för samhället i stort.
Ja, jag vet inte om jag kan önska någonting i den kontexten liksom, så där, jag vet inte vad man kan förvänta sig, eller jag vet faktiskt inte, man får vara med lite mer specifik tror jag i...
Ja, men du, om jag, du, dig själv och din egen familj då om 5 år.
Jag hoppas att jag har ungefär samma liv som idag om 5 år faktiskt. Det hoppas jag. Jag hoppas att jag har mycket tid för rörelse och motion. Jag hoppas att jag har friska barn. Jag hoppas att jag själv har förmånen att vara frisk. Och att jag fortfarande lever om 5 år. Jag tar ju absolut ingenting för givet. Jag hoppas att jag har ett fåtal riktigt innerliga och djupa relationer med människor. För man behöver inte ha relationer med alla runt omkring sig, men de man har relationer med, de ska vara djupa och innerliga. Jag hoppas att jag har mycket kärlek i mitt liv, mycket äkthet. Jag hoppas att jag kanske vid det här laget har producerat lite nytt material, några nya böcker eller någonting. Jag hoppas att jag inte har vikit ner mig i sammanhanget. Kanske, det är lätt att göra det när man blir förälder faktiskt. Man blir lite feg faktiskt. Man har lite mer att förlora när man har förälder. Det är tyvärr en bieffekt av att vara förälder. Typ, man blir lite feg, det måste jag faktiskt erkänna. Jag har tappat lite grann av den frispråkigheten jag hade tidigare faktiskt. Tyvärr, men det har sina naturliga skäl. Ja, nej, så jag har inte så... Jag får krav på tillvaron på det sättet. Så jag tar tacksamt emot... Typ, om jag kan vara där jag är idag om 5 år också, så är jag jätteglad. Liksom. Jag vill bara ha så mycket pengar att jag klarar mig precis, eller så att vi kan försörja oss. Jag har inga andra... Jag behöver inte konsumera någonting. Jag vill äga min tid. Det tycker jag är härligt att kunna göra. Jag vill kunna vara med mina barn. Jag vill kunna resa och träffa min familj som bor på olika delar av världen och så. Det vill jag kunna ha ekonomisk frihet att göra. Men jag vill framförallt ha ekonomisk frihet att äga tiden då, så att jag kan ägna mig åt motion och kreativt arbete och att vara med barnen då. Jag är supernöjd med det. Jag tar tacksamt emot. Ja, så här, det hade varit en ynnest att få det. Jag räknar inte med det, men jag hoppas det i alla fall. Och det är vad jag strävar efter faktiskt då. Ja, och fortsätta göra meningsfulla saker. Så. Då har jag barn som är 10 och 8. Det blir ju en härlig tid också.
Mm.
Det, ja, men att få vara delaktig i deras utveckling, barnens utveckling och kunna... Ja, men det, ja, man vet inte vad livet tar vägen. Det är alltid så här lite farligt att göra önskemål och prognoser och saker så. Men förhoppningen är ju att jag skulle jättegärna vilja sträva åt det hållet i alla fall då.
Mm. Men du hyser gott hopp liksom om framtiden i alla fall.
Ja, det vet jag inte om jag gör kanske fullt ut. Vågar inte. Det beror ju vilken... Nej, vet inte. Jag tycker väl att mycket i vårt samhälle kanske går åt fel håll på många olika sätt. Så att det vet jag inte om jag vågar säga att jag hyser gott hopp. För det har inte så mycket med mig att göra. Så jag försöker liksom inte tänka på det för mycket. Därför att jag försöker jobba med saker jag kan påverka mest. Jag kan påverka min familj och min egen tillvaro på det sättet. Och det är det jag sätter... Det är det jag sätter fokus på. Sen finns det mycket som oroar mig. Och det gör ju, det tror jag alla känner idag, med allt ifrån energikris till konflikter, till brottslighet eller urholkade samhällskontrakt och det ena med det andra. Jag tror att många känner en oro över det. Och kanske att det skapar lite rädslor och skapa lite frågetecken och så vidare. Så att det är jag jätteintresserad av naturligtvis, men det ligger lite utanför min egen ram av kontroll. Jag försöker fokusera på det som har med kärnverksamheten att göra, och det är jag och min fru och mina barn och det jag själv kan påverka. Jag tror att man mår väldigt mycket bättre av det liksom. Mycket av den frustrationen man kan känna över samhället i stort kan jag påverka genom att göra bra saker för mig själv och mina barn och för familjen och så. Och att verka i den lilla sfär som jag verkar i då. Så att, annars får man nog ge sig in i politiken och jobba på ett annat sätt. Och det hade jag aldrig velat göra faktiskt.
Mm.
Så att, så att vi får se helt enkelt. Ingen av oss vet väl. Jag tror ingen av oss kan säga. Så, medan att vi kan vara eniga om att det råder en viss påtaglig oro nu. Som vi aldrig tidigare upplevt faktiskt. Mm. Och det är ju... Ja, det är en... spännande tid, men lite oroande tid vi lever i. Det är vi nog överens om, tror jag.
Mm.
Mm.
Ja, men jag känner mig jättenöjd här. Vi har 1:22 står klockan på. Ja, men tack så jättemycket, Jonas.
Tack så mycket själv.
Ja, och du hade ju redan poddat här innan, så
Ja, men precis. Vi gjorde en rejäl inspelning idag också faktiskt. Lite grann med samma, inte samma tema helt fullt ut, men ändå med samma lite beröringspunkter och sådär. Ja, men det är alltid, förlösande att prata, och det finns en viss mått av terapeut. Det finns ett terapeutiskt värde tycker jag i många av de här samtalen. Det finns en poäng med att försöka formulera sig för att försöka förmedla en åsikt eller en tanke eller en känsla runt olika saker. Så ja.
Mm.
Och det var jättekul att vara med i din podd och att du bjöd in mig.
Tack så jättemycket. Och tack till alla er som tittar. Ja, okej.
Ja.
Tack. Hej då.
Säger vi tack.
Hej.